var hälsade till ännu ett avsnitt av Offsides podcast. Jag står här i källaren som vi tycker om att göra på tisdag morgon. Och jag säger hej till Johan Orenius. Så till.
Jo, det känns väldigt skönt att vara tillbaka på jobbet igen. Efter över en vecka i, inte karantän, men ganska mycket så.
Ja, du dansade in här igår. Lätta steg i dina Steve Jobs skor.
Mina Steve Jobs skor?
Ja. Ja. Ja, du börjar den looken rätt ofta.
Just det, de är då bra för min så kallade portvinstå. Jag behöver ergonomiska skor. Ja. Och jag tänker att jag inte behöver göra mig till för dig.
Nej, vi sågs ju knappt. Förra veckan spelade vi in över Skype. Vi sågs väl i princip ingenting förra veckan. Så att det var kul att se dig igen.
Ja, sen skickade du bild på... Vi var ju med i tidningen i helgen.
Mm, just det.
I Göteborgsposten. Ett stort reportage om, apropå... Offside fyller 20 år i år. Men det är ju mig. Jag har fortfarande inte läst. Men du sa att det var en bra artikel som Erik Hilmersson skrev. Mm. Men bilden på framsidan fick mig att inte vilja titta på den särskilt länge. Det var, du var väl okej, men jag såg ju för jävligt ut faktiskt.
Ja. Jag ska inte säga mer ut
det. Nej, det var så det är.
Så är det, va?
Helt enkelt. Jag pratade annars, man får göra vad man kan i dessa tider. Det blir att man sitter mycket med telefonen och ringer till folk eftersom det är svårt att åka och hälsa på. Både privat och i jobbet. Jag pratade lite med vår kära tränarkrönikör häromdagen, Andreas Brännström, Brännan i Jönköpings södra, och prata lite med honom om hur det är att försöka bedriva någon slags elitverksamhet just nu. Det är ju inte lätt, men då enades vi om, eller han var inne på det, att den här linjen som Sverige har valt, om vi kan kalla den så, som verkar röra rätt mycket uppmärksamhet även i andra länder.
Frihet under ansvar.
Ja, det kan man väl säga. Det finns väl några förbud och så, men annars är det ju mycket rekommendationer och den här normativa, där man kanske anspelar på samvete och skam ganska mycket, att det inte är förbjudet att åka dit, men ta dig en rejäl funderare om det verkligen är det du vill göra. Att det har vissa likheter med att basa över ett elitlag i fotboll. Han var inne på det, att i Sverige så generellt sett så har vi ganska få regler tydliga hur man ska förhålla sig i ett lag på eller utanför planen. Medan man kanske i vissa andra länder inte litar lika mycket på spelarna. Att man, du vet, man låser in dem i Grekland eller Turkiet, och det är en massa regler. Men det är klart att det finns regler i svenska klubbar med, men att det är ganska mycket så att man i grunden ska ha med sig den motorn att om inte jag gör jobbet så sviker jag de andra. Och det är jobbigt att skämmas om man är lite luthersk. Och därför så tar jag mig en rejäl funderare och fuskar inte på den här träningsövningen. Och också att det funkar ju så länge några fuskar. Var det inte i Zlatans bok man fick reda på att han i de tidiga MFF-åren hittade någon slags genväg, va? När de hade någon löpträning. Det var någon slinga i Malmö och han och eventuellt någon till kom på att man kunde bara skippa en rätt stor del av den och sen gå en bit. Och om för många gör det så kommer tränaren märka det. Och lite så är det kanske här också. Så som fotbollstränare så kunde han känna igen sig lite.
Nej, men det är väl så som du säger, Johan. Sen så kan jag väl också tänka att det är ju säkert skillnad för Brännan som är tränare i en superettanklubb och kanske en tränare som vi säger Rickard Norling eller Dahl Thomasen i Malmö, som har ytterligare en nivå på spelare. De är ytterligare en nivå professionella. Och där kanske frihet under ansvar, man säger, är att, men Brännan behöver inte vara lika orolig om han är tränare för att topplag i allsvenskan kanske. Nej. Att han har lite mer, inte seriösa spelare, men folk som är vana vid att man måste steppa upp ytterligare en nivå.
Nej, men så kan det säkert vara. Men jag tänker också, eftersom man hela tiden uppmanas att använda sitt eget omdöme hela tiden nu, hur man beter sig mot andra och hur man ska förhålla sig för att inte utsätta andra för risker, hur man ska göra det i sin familj kopplat till andra. Jag vet inte hur det är med dig, men jag känner att allt mitt omdöme går åt till det. Så att jag lite har tappat omdömet för andra saker. Jag har svårt att liksom känna att engagera mig, eller nu blossade upp någon igen av den här om allsvenskan borde gå över till höst-vår.
Ja, var det Stefan Lundin som var lite grann?
Var det Stefan Lundin och Patrik Ekwall lite som tog pole position? Ja. Jag tror Ekwall har skrivit om det kanske han har gjort tidigare med. Ja. Men nu är det väl apropå då att nu när det ändå blir så mycket uppskjutet att är det inte ett gyllene tillfälle. Jag vet att du inte är så förtjust att diskutera de här sakerna.
Nej, jag vill inte höra vad du har.
Nej, men i grunden så är ju jag för att man ska spela som man gör nu, men jag kan inte gå in på varför. Men nu känner
jag kan inte bara lite kort, väldigt kort.
Jag, framförallt för att jag är orolig för publiken.
Ja.
Att jag tycker att allsvenskan som produkt bygger väldigt mycket på publiken.
Men finns det inte då någonting att man börjar i augusti? Säsongen. Spelar på ungefär som danska upplägget. Man tar ändå en paus när det är som jävligast.
Men varför är det danska upplägget så bra? Man talar om det som att sådär...
Nej, men om man nu ändå vill leka med tanken på att vi ska kasta om det. Ja. Inte bara för att det är det som pågår just nu i världen med corona och så, utan på längre sikt.
Jag är bara så chockad över att du ville stanna kvar och diskutera höstvård, för du skyr ju alltid sådana här ämnen. Men fortsätt.
Nej, men jag bara tänker att, ska man nu satsa på det här och verkligen försöka... Det går ju inte att spela fotboll i Sverige i december, januari, så är det bara.
Men talar du, bara så att jag förstår dig rätt här, om vi kör så en gång?
Ja, det, alltså funkar det så är det väl gött.
Ja, men fortsätt tankebanan.
Nu i den här diskussionen så får man ju ha... måste man också hålla två bollar i luften samtidigt här. Mm. Att detta kanske funkar eventuellt för allsvenska klubbar. Kommer vi ner bara på superettanivå, eller division 1-nivå, eller om man säger division 5-nivå.
Mm.
Och sen alla barn, alla unga killar och tjejer, ska de också anpassa säsongen efter det här för att det ska ligga i synk och så?
Mm.
Där är det ett jättestort problem. Ja, jag tycker inte så många lyfter på den stenen.
Mm.
Men tar man bara allsvenskan som säger man skiter i att den ska förhålla sig till någonting annat. Allsvenskan, där i alla fall hälften av klubbarna kanske hade klarat av det här. Hälften av klubbarna kanske med lite stöd och hjälp från andra klubbar som har mer pengar i sina skattkistor, eller från förbund eller från SEF på något sätt. Så kanske enda lösningen är då att man liksom blickar lite grann mot hur man har gjort i Danmark med den här pausen som ändå pågår, eller som i ryska ligan för all del. Alla drar ner till Turkiet och ligger där på läger.
Ja, jag har ju alltid tänkt att Sverige är ett avlångt land. Och kommer man en bit upp så är klart att man kan spela på konstgräs, men att man skulle tappa många marginalåskådare med så pass många matcher som kommer avgöras i när det inte är så härligt ute. Mm. Och att allsvenskan som produkt lever väldigt mycket på sin publik.
Mm.
Och att den är, för mig i alla fall, en stor anledning till att jag intresserar mig så mycket för den. Och jag tycker du argumenterar klokt, och det var det jag skulle komma, skulle Ekwall eller Lundin stått här nu, så skulle jag nog nicka till dem med.
Mm.
För jag känner mig som en vindflöjel, att jag inte riktigt vet vad jag själv, du skulle ju sett mig igår, den här långa följetongen med vårt kök håller ju förhoppningsvis på att få ett slut.
Mm. Det har ju blivit så att din fru hör av sig till mig nu.
Är det så?
Ja.
Och i köksärenden hoppas jag då?
Ja, det kan vi ta på den.
Ja, vad skriver hon?
Nej, hon frågar liksom tips och tricks.
Ja.
Man känner att hon har tröttnat på dig.
Ja, men så är det.
Jag tycker inte det är kul just nu.
Nej, att leva så är det. Men ibland har jag inget val. Ja. Och jag kanske hamnar med en hantverkare.
Mm.
Och när han ber mig om omdömen, om hur jag vill ha mitt golv och så. Alltså jag är ju så lost, så det liknar ju ingenting.
Mm.
Och han kan ju få mig, igår var en golvläggare där och det var en massa problem. Och sen sa han, jag kan inte garantera nu att det inte blir bubblor här. Och jag bara, var otroligt förstående, nej herregud. Ingen kan väl garantera något i dessa tider. Man får vara glad att solen skiner. Jag försökte berömma hans dammsugare så här, bra tryck i den där. Sa du? Så otroligt vilsen. Och jag känner mig så påverkbar.
Ja.
Och att Lundin skulle lätt kunna få övertyga mig att det är en jättebra idé med att spela höst-vår.
Mm.
Häromdagen när jag var ute på barnvagnspromenad så fastnade jag en lång stund framför en fläck i asfalten.
Mm.
Liksom en lerfläck som hade blivit överkörd av bilar ganska många gånger. Och så tyckte jag, jag stod och tittade på den. Och så tyckte jag att den var otroligt lik Sverigekartan. Och så tänkte jag sådär, är det här ingenting? Eller om jag skulle skicka ut den här på Twitter nu, kan det vara mitt mest delade inlägg någonsin? Vill du titta på det?
Ja, jag ska få kolla.
För jag har en liten slinga jag går, så jag kom tillbaka till den här hela tiden. Ja.
Blev du lite sugen, nu har inte jag sett bilden än, du ska visa den alldeles strax. Blev du lite sugen på att hämta lite jord från Rabatt och lägga till Öland och Gotland?
Och skulle även vilja ta bort lite, för liksom ovanför Treriksröset är det liksom några kluttar där.
Ja. Jag får säga, vänta. Jag får ändå säga det. Du du har Skåne som sticker ut där nere lite grann. Sen så har du ändå Västra Götaland som går ut lite grann på vänster sida. Du har hela...
Det är för smalt upp i Norrland, va?
Ja, men du har ju liksom... Ja, men du har Stockholm, sticker ut där och sen spanar till. Sen blir det jävligt smalt uppe och så blir det lite grann som att vi får nästan Lofoten. Som en liten ö.
Ja, just det.
Lite så där uppe. Ja. Ja, men absolut, jag förstår att du stannar
till. Har den någonting eller har jag på bli galen?
Ja, den har verkligen någonting.
Ja. Ska jag köra ut den här på Twitter nu?
Ja, gör det. Så ser vi här om en timme när vi är klara, om du har fått mycket likes.
Ja, vad ska jag skriva då? Ska jag skriva asfaltera Sverige?
Ja, men det,
Sverige i lera.
Ja, det är lite för kryptiskt nästan. Du får inte göra så som vi har gjort för mycket i Offside. Vi ska vara lite för smarta i våra rubriker. Bara är väldigt enkelt.
Mm.
Hur likt är detta Sverige då?
Ja, men då får jag en massa kommentarer. Nej, det vill jag inte ha. Jag vill se ifall det här blir noll retweetat och delat eller om okay, det kan vara en like.
Kör på din ursprungsidé då.
Sverige i asfalten skriver jag bara.
Sverige i asfalten.
Så.
Jag ska vara den första som svarar. Bara så att jag blir lite tryck i det. Jag ska skriva wow. Ja, hade vi någonting mer? Och starkt innehåll innan vi tittar vidare.
Folk känner, de vet att du brukar vara lite salt mot mig. Mm. Så det här kan få också omvänd effekt. Att du liksom direkt gör ner mig.
Ja, det var kanske dumt.
Ja. Det ska bli spännande att se vad som kommer. Det är också konstigt, de som han ser. Var några få som han tar en screenshot av ditt wow. Ja, jag hade några grejer till.
Mm.
För några, det var nog i början av de här coronatiderna så fick jag en bild skickad till mig av min kompis Martin som bor i Hammarby Sjöstad som du har träffat.
Absolut. Martin Sett. Game Sett match.
Ja, så är det. Och han såg utanför sitt hus så är det en liten bro utöver vattnet och på broräcket så hängde det en lång vit banderoll med gröna bokstäver Hammarby style. Det här var på morgonen tidigt, en vardagmorgon bara. Och så stod det med de gröna bokstäverna i versaler. Vi kommer tillbaka, fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Och Martin undrade då, vad anspelar det här på? Det här var ett konstigt morgontifo av Bayern.
Mm.
Förstår du vad det anspelar på?
Nej.
Nej, jag är rätt säker då på att det anspelar på Nacka Skoglunds låt Jag kommer tillbaka. Som,
alltså, den har inte jag ens hört. Man ha hört den?
Ja, jag tror du har hört första versen. För jag tror många kan tro att det här var någon slags VM58-låt. Mm. Första versen går så här. VM58 var fanfare, färg och fest. Med Sverige nästan bäst. Det var en skaplig gest. Såna tider säger folk vi aldrig mera får. Men jämt jag svarar när snacket går. Vi kommer tillbaka.
Ah, ja.
Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Det känner du igen lite grann.
Ja, jag får hänga.
Och det där sista då. Vi kommer tillbaka. Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Det får ju säga var väldigt träffande.
Mm.
I de här tiderna. Att precis så är det ju för många. Okej, några vet inte ens om de kommer tillbaka.
Mm.
Så krass kan man ju vara. Och särskilt även inom fotbollsbubblan.
Mm.
Men för en klubb som Hammarby så stämmer det ju väldigt väl. Så det var en snygg anspelning tycker jag.
Mm.
Men det fick mig då att, för jag skickade den här låten då till Martin, att det anspelar nog på den här. Den heter då Jag kommer tillbaka av Nacka Skoglund från albumet På mammas gata. Jag har aldrig liksom lyssnat på den tidigare i helhet. Och det måste jag säga att det är en stark jävla låt.
Mm.
Jag antar att det inte är Nacka som har skrivit den själv, texten, eller så är det det. Men den som har skrivit den, alltså man får hela Nackas liv på ett väldigt, ibland mörkt sätt.
Mm.
Och väldigt träffande, i alla fall enligt myten. För sen fördjupas bilden. Den första är ju bara trevlig, VM 58. Det ska snart bli fest igen och så. Mm. Men lyssna här ska du få höra. Det blir riktigt spännande då i följande verser. På ett sätt påminner den lite om den här kort biografi med lite testamente. Alltså Tåströms monumentala mästerverk får man väl säga. Det här är mer kort biografi utan testamente. Nacka beskriver hur han är som spelare och som familjefar och som kanske ekonomisk slarver. Här är vers 2 om hur han är som spelare. När man dribblar fram med trasan som en satellit och joxar hit och dit, man ofta drar en nit. Som en obestämd artikel trasan drar mot skyn, men jag blott höjer ett ögonbryn. Den kommer tillbaka. Den kommer tillbaka. Den kommer tillbaka till mig som väntar här. Den kommer tillbaka. Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Så Nacka vill inte jobba hem.
Nej,
utan
nej.
Att han tar inte riktigt jobbet.
Mm.
Utan han, den kommer tillbaka.
Mm.
Sen har vi vers 3. Här är det Nacka om sina ekonomiska bekymmer och sin inställning till pengar. Kovan kommer, kovan går, har blivit min refräng. Nyss gick min sista peng ut i ett enda fläng. Men som optimist en lyckospark jag väntar på, och därför går jag och sjunger så. Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka som lira miljonär. Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Och sen här då, Nacka som pojkvän och kanske familjefar. Som ni kan förstå så vill man gå ut någon gång ibland, ha roligt lite grann, en kväll på egen hand. Men då frågar Tekla, säg när kommer du igen? Jag svarar, lugna dig lilla vän. Jag kommer tillbaka, det lovar jag och svär. Jag kommer tillbaka, fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Det är inte jättepålitligt då. Och sen sista avslutande versen då, Nacka om att hur mycket han än uppskattar La Dolce Vita i Italien, så är det ändå på söder kanske som hans hjärta finns. Nere i Italien man lirar och man mår. Men när det går mot vår, längtan hem blir för svår. Därför gubben Skoglund kommer hem när helst ni vill. Ja, det är bara att skrika till.
Jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. Så sant som jag står här. Jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. Fast ingen vet ju och ingen vet riktigt när.
Det är något med att låten är så glad. Och lyssnar man på texten så blir det... Ja, det blir drabbande på något sätt.
Ja, det är nästan lite gåshud där. Ja. Aldrig någonsin har jag vetat att Nacka var så... Fan, har han skrivit texten helt själv? Eller?
Jag har inte hunnit kolla upp det. Alltså, har han inte gjort det så är det ju någon som har skrivit en text som passar väldigt bra. Mm. Alternativt är att Nacka också blir fångad i en myt här. Ja. Kanske att det är så man vill ha sin Nacka.
Ja, ja. Ja visst, då är det lite sorgligare.
Ja, det är det ju. Eller så är det då bara väldigt träffande.
Ja, så. Ja, det är ju fan, det är ju riktigt bra alltså.
Ja, jag tycker också det. Och det är, så, det är lätt att, den är väldigt glad och stompig sådär, liksom, och sådär, flygande fläng.
Nej, visst, det finns ju någonting i den kontrasten som är, ja, fan alltså.
Ja, kan jag bara kolla om det har trillat in.
Ja, vi kollar.
Väldigt mycket mamma på Facebook aura över denna bild. Fint! Rest in peace, Norrland. Ja, men vi har alltså hittills ändå 14 likes.
Ja, det får man säga.
Ingen retweet. Träffande kommentar tycker jag. Det är faktiskt lite mamma på Facebook. Över det.
Helt rätt. Ja. Nej, kul start. Vi säger att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hemsjö 180 Konsult. Som helt enkelt vill uppmana lyssnarna att hjälpa sina klubbar. Att hjälpa till i dessa coronatider. Och istället då kanske för att köpa den där extra balen toapapper. Surfa in på svenskelitfotboll.se och kolla vad din klubb gör i kampen. Och vad kanske du kan göra för att hjälpa till? Det var det. Hemsjö 180 Konsult.
Mm.
Vi hade ju haft, om det hade varit vanliga normala tider, haft en allsvensk premiär att tuga oss igenom nu. Det hade vi kanske inte gjort. Det hade inte jag velat.
Vadå?
Nej, men du vet, jag är skeptisk.
Ja, men du hade älskat att följa den allsvenska premiär.
FIFA, vad kul det var. Men det har ju inte varit så att det kom som en chock att i fredags eftermiddag man fick reda på att nu blir det ingenting. Utan vi har vetat det ganska länge. Och ändå så var det var vemodigt.
Ja, det var det.
Det var faktiskt det. I lördags. Och jag såg att Jonas Dahlqvist, när han vaknade på lördagmorgonen. Det var, han har gått och längtat efter det här.
Det skulle
efter sitt år i allsvensk karantän. Efter att han lämnade C More för Discovery. Och så nu då skulle Discovery sparka igång sändningarna i Allsvenskan.
Just det. Örebro Djurgården skulle ha varit först ut på lördagen.
Ja, han skrev fint där faktiskt. En liten tråd på Twitter hur han alltid beter sig inför premiären. Dagen innan går han alltid till frisören. Ny klipp ska han vara premiärdagen.
Ja.
Han går alltid och köper nya fina finskor som han ska på sig till kostymen. Han får alltid ett sms av sin mamma som säger nu ska vi titta på dig idag. Han åker tillsammans med sina kollegor. Ta kaffen, de här rutinerna, ritualerna nästan, som han har. Och bara när man läser det känner man, fan vad kul det hade varit här. Liksom. Då hade man haft kanske en förmiddag som var 13.30 avspark och sen så hade man haft ytterligare någon vid 16 och så söndag. Och du vet, jag säger ju alltid det till dig också, och du har väl sagt här också, att min allsvenska säsong börjar ju några veckor innan premiären spelas. Sen så pågår de fram till sommaruppehållet. Sen brukar jag ju tappa det. Men jag har ju otroligt intensiv och stark period här. Där jag ser allt i princip.
Absolut.
Så det av många anledningar. Jag menar, herregud, jag är inte någon som har ett säsongskort och som brinner för en klubb i Allsvenskan. För de är det givetvis ännu jobbigare och tråkigare.
Ja, såklart.
Men för en glad allsvensk amatör som jag, så kändes det ändå tomt denna helg.
Ja, och jag tycker också, det gjorde det nog för oss många, och jag tycker, jag hade inte läst det där som Jonas Dahlqvist skrev, men det lät som att det var ganska träffande, för att det är klart att man kan sakna och sitta och se på själva fotbollen, men det är nästan ännu mer de här grejerna som är runt om. Det är en av årets finaste dagar, verkligen, när det är en seriepremiär, och det behöver ju inte vara i allsvenskan, det kan ju vara stort för någon att det är division 4, eller om det är damallsvenskan eller superettan eller vad det nu är. Men man vet liksom hur det är där i en stad där det ska bli seriepremiär idag. Det finns någonting i luften som liksom kan vara svårt att beskriva, och det har varit en försäsong som har varit lång, och man går och hoppas liksom fortfarande, och även om man vet att det innerst inne, så mitt lag är inte så starkt i år, men idag är det allsvensk premiär och man går med lite mer rak rygg liksom än vanligt. Och sen så vill man se fotbollen med matcherna. Ibland blir de bara parenteser. Men den där timmen innan, eller till och med timmarna innan, oavsett om man är en aktiv supporter som sjunger, eller en farbror som knyter halsduken, eller ett barn som första, så där finns det något i luften som är så himla underbart. Och det är det nästan som man blir så ledsen över att man inte får ta del av. Och då skulle man kunna tänka då att då får man hemfalla åt nostalgi. Och det finns det ju många som gör. Jag vet inte hur det är med dig där, men jag tänkte ställa den frågan faktiskt. Varför du, för det fungerar inte på mig. Och jag gillar ju ofta att titta bak. Du ibland driver ju med mig med det. Men ofta vill jag ju kanske titta bak för att lära mig någonting. Eller jämföra med någonting som är nu. Eller hitta någonting. Så inte bara för nostalgins skull. Och nu såg jag när jag gick till jobbet igår, så jag tror det var Sportbladet hade någon bibel, och då stod det, det var om allsvenskan, och så stod det 100% nostalgi. Och jag liksom, jag ville ta ett steg tillbaks. Det tilltalade inte mig alls. Och jag har sett nu också, klubbar försöker ju sådär, om man kanske på Twitter så repriserar de någon gammal fin match. Alltså AIK körde, nu kör vi som att det vore i realtid när vi tog guld 2018. Att nu gör Robin Jansson mål nere i Kalmar. Just. Och jag ser ju att det blir, folk engagerar sig. Men jag undrar om en del gör det mest för att hålla liksom stämningen uppe. Går de in i det på riktigt? Jag undrar det. Alltså för är det inte lite så att nostalgi, bygger inte det på att saker pågår som vanligt samtidigt i nutid?
Precis.
Då kan man liksom kosta på sig att blicka bak. Men när man bara har det, då blir det som att bara besöka en kyrkogård nästan. Eller för mig blir det liksom, det står mig upp i halsen lite.
Ja, precis. Och menar, vi har ju haft de här diskussionerna. Vi vet ju till exempel vad vi ska göra till vårt kommande nummer av Offside i dessa tider. Det har vi löst och vi tror att det kommer bli jättebra. Men till numret därefter, då kommer fortfarande inte fotboll spelas. Det är vi tämligen säkra på.
Inte och, så som vi är vana vid.
Nej, och då står vi inför hur ska vi hantera det numret. Och givetvis har det här dykt upp. Ska vi göra en retrogrej? Ska vi göra ett nostalgiskt nummer? Men varken du eller jag känner, precis av den anledningen som du har gått igenom här nu, känner ju för att göra det, och då blir det inte bra heller.
Nej.
Det finns någonting som är, menar, jag har ju sett så många, menar, det blev en rätt omtyckt sak när SVT la upp alla VM-krönikorna. Jag berättade här att jag hann se en av krönikorna, VM 98.
Ja.
Sen så tänkte jag nu i lördags kväll, familjen hade somnat, tänkte nu, jag hade börjat få upp lite feeling, tänkte fan, nu ska jag ändå se. 86an, har jag sett den ens? Började tänka. Salinas och gubbarna Maradona för all del och så. Vet, ut med fötterna på fotpallen, tänder ett ljus, tänder brasan, ner med lite påskmust, lösgodis, slå på tvn, skåla in SVT Play, borttagna.
Ja, var det så till och med?
Borttagna.
Ja. De har ersatt dem med EM-krönikorna.
Vet du vad jag sa istället?
Nej.
Andra världskriget i färg på Netflix.
vilken typisk medelålders man.
Ja, jag vet.
Nej, men, inga VM-krönikor. Nej, då, men så, det blir andra världskriget.
Nej, men sen så dagen efter så träffade en kompis och sa, fan, skit i det, nu har lagt upp EM-krönikorna. Nu måste jag ha en sån startsträcka på ett par veckor innan jag börjar ta mig an dem.
Ja.
EM-krönikorna.
Ja, men jag har också, men det är någonting annat. Alltså, jag satte på en EM-krönika. Jag tror det var från 88. Men då var det lite mer för att den hade jag aldrig sett. Och jag mindes inte riktigt hur det var. Bara nyfiken. Det är inte riktigt nostalgi ändå. Nostalgi för mig är lite mer när man vill gona sig med något som man vet precis vad som ska hända och vad som ska sägas. Men när det blir forcerat, när någon nästan säger att nu får vi ägna oss åt nostalgi, då vill jag plötsligt inte göra det längre. Jag vet inte om det kan finnas en parallell till om det var Göran Persson, gamla statsministern, som sa om svårigheterna att bedriva miljöfrågor politiskt, att det kan man göra menade han, när saker rullar hyfsat i vardagen för folk. När sysselsättningen är god och när det finns bra med pengar i plånboken, när folk inte känner någon sån stress i vardagen, då är man mottaglig för att lyssna på miljöfrågor. Men att det är svårt när folk har det kämpigt. Undrar om det kan vara lite så här med, att nostalgi funkar när det vanliga funkar. När det vanliga inte funkar, då blir den nästan lite liksom läskig. Sådär. Eller så talar jag bara för mig själv. Men jag har verkligen tänkt på det, att det funkar inte för mig. För jag borde gå tillbaka nu till gamla allsvenska premiärer från förr. Och det finns ju jättemycket sånt att ta del av. Och det är säkert grymma produktioner. Säker på att Aspelin gör fantastiska saker. Men de vill jag ha när det samtidigt pågår Elfsborg mot Örebro nu. Sådär, då tittar jag gärna tillbaks. Men när det bara finns det, då går det inte för mig. Nej. Riktigt.
Nej.
Så det blir en utmaning för oss att göra nummer i sommar.
Ja, vi krigar på.
Ja, det gör vi.
Ja. Jag tänkte så, Johan, jag gav dig en liten läxa igår. Och läxan gick ut på att du skulle lista några saker som du såg fram emot med den allsvenska, eller inte den allsvenska, utan en säsongstart helt enkelt. Det kan vara Superettan, det kan vara damallsvenskan, det kan vara herrallsvenskan, det kan vara Motala, MIF, vad som händer där.
Det kan ju väl också vara, alltså allting som vi nu inte vet när det blir. Ja. Det kan väl vara ett EM-slutspel.
Precis så. Så jag gav dig helt enkelt en uppgift att du skulle lista några saker som du såg fram emot, som du längtade efter, men som du inte riktigt kommer att få uppleva. Så det vill jag höra.
Ja, du har listat också.
Ja, jag har gjort lite annat. Jag gav dig en läxa, sen gjorde jag en annan liten sak själv.
Ja. Jag gjorde nämligen också en annan liten sak. Nej, jag försökte ta det på allvar, läxan. Och jag har inga problem att lista tre saker jag var nyfiken på. Nej. Hur ska det bli i vår?
Jag började med det, men kände att detta blev för tråkigt.
Ja, lite så var det. Jag är ju jättenyfiken på hur ska det gå på vårsäsongen för mitt MIF, nu tillbaka i division 1. Jag var nyfiken på, kommer Östersund överleva fram till säsongstarten? Jag var nyfiken på hur det kommer gå för Tankovic under våren som blev kvar i Hammarby. Det kändes inte så kul att ta upp. Jag kan ju lista 20 sådana grejer. Utan det jag tänkte på, och som man kanske framförallt var nyfiken på, det är ju saker som man inte visste skulle hända. För är det inte lite så att det finns något oerhört repetitivt med fotbollen som vi följer och som är tryggt med att det är repetitivt? Säsongen kommer och säsongen går, börjar en ny säsong. Vi är väldigt noga med att det ska se ut ungefär på samma sätt. En match ska pågå så länge som vi är vana vid att det ska vara. Och det laget ska möta det laget och det ska vara mycket folk på läktaren. Och vi är ofta ganska konservativa när det kommer in, om det är VAR eller vad det nu är. Men i den lilla boxen där allt är repetitivt och där man vill att det ska vara som det alltid har varit, där vill man ju däremot bli överraskad. Och det vet man ju inte innan. Och det är väl därför vi hela tiden går dit. För att vi inte vet innan om det ska dyka upp något år, så är det Robin Jansson. Eller i EM. Jag tyckte det var, det görs ju rätt mycket sådana där olika försök till fotbollslister nu. Och det kanske är allt från de bästa spelarna och så. Men en som jag tyckte ändå var lite kul var, det var säkert Leonard eller någon som uppmanade folk att ta ut en elva med fotbollsspelare som man hade upptäckt i olika mästerskap. Och då menar man alltså spelare man inte kände till innan turneringen började, men som oväntat blev en favorit.
Just det.
Och det är precis sådana grejer som får mig att fortsätta titta vidare. Överraskningsmomenten i det här som inte är så överraskande, det repetitiva och det vi vet hur det ser ut. Det dyker upp en spelare eller en tränare man inte hört talas om, eller någon spelar på ett helt annorlunda sätt, eller vad det nu kan vara. Så det finaste och det man går miste om just nu, det skulle jag säga är det som man inte visste då skulle bli av.
Ja, jag var precis inne på den saken, för nästan det härligaste med de första omgångarna i seriespel, det är ju alla de här nya namnen, alltså du vet, uppflyttade lag från Superettan som man inte haft så mycket koll på. Till exempel Robin Bok. Nyfiken på honom?
Varberg.
Ja. Han har gått till
Örebro. Örebro, ja. Det, jag är lite nyfiken på Robin Bok, absolut.
Du trillat av stolen?
Nej, jag såg honom faktiskt i en träningsmatch mot Degerfors.
Ja. Nej, men vi kan gå tillbaka till Östersund. När de kom upp, det snackades ju om dem, men alla de som inte följde Superettan supernoga hade inte koll på dem. Och så kommer de upp premiären mot Bayern, va? Tror jag det var.
Ja, just det. TV2. När de fick så mycket beröm för hur de spelade.
Ja, precis. Det var ju en sån där upplevelse som, sen så har det hänt så mycket med Östersund efter det. Så att man nästan glömmer bort det intrycket som Östersund, första intrycket.
Med själva fotbollen.
Ja, med alla de här. Och sen så, du vet, nya tränaren Marcus Lantz i Mjällby. Alla spelarna i Mjällby kommer upp där som man inte har följt jättenoga. Mm. Alla de här namnen, alla de här unga killarna som man inte har följt damansvenska, man har ingen aning om hur, fan, Piteå liksom, vad har hänt där? Man har inte följt det under vintern här. Och så lär man sig nya namn, man lär sig tycka om nya spelare, man lär sig hata nya spelare för att de beter sig på olika sätt. Man tycker liksom, och nu var det också en krydda då med Discovery när de tog över, massa nya profiler som skulle liksom gå in där och försöka liksom vinna förtroende och försöka profilera sig och hitta sina olika roller. Det fanns så mycket som var oskrivet som vi inte kommer att få se nu.
Nej, precis. Och det byggs ju alltid upp en massa, det vet jag, för man fick ju ofta uppdraget att jag har ju varit med och gjort såna här kvällstidningsbilagor inför. Och där ska man ju då kommentera det förväntade på förhand. Mm. Och förra året så en typisk sån skulle kunna vara, kommer Haksabanovic i Norrköping bli en flipp eller flopp? Mm. Och man tycker till något om det. Men efter ett tag är det ju mer spännande att kolla Adi Nalic, honom hade jag inte riktigt koll på. Fan vad grym han är. Mm. Sådana får ju pulsen att gå upp mycket mer. För mig som neutral betraktare i alla fall. Mm. Eller så här, och visst, det kan ju vara spännande att se om så här, kommer Ajdarevic lyfta eller inte i Djurgården. Mm. Men det kollar ju alla på. Mm. Men just det här, oavsett om det är positivt eller negativt som man inte visste om, det är väl det som får en, annars skulle man ju inte stå ut med det repetitiva.
Nej.
För att det bygger ju på att vi i det får överraskningar. Både i form av lag som överraskar åt ena eller andra hållet och personer vi tidigare inte kände till. Jag menar, visste jag vem Håland var för ett år sedan? Kanske. Men inte var det mycket. Nej. Kulusevski. Mm. Eller vad det nu är. Och det är bara spelare ändå. Ja. Det kan vara supporterprofiler. Eller. Ja. och det liksom, det ligger i sakens natur att det finaste kan man inte veta om.
Vad är det du kom fram till? Hade du
ytterligare... Ja, så läxan är inte riktigt gjord. Eller jag kan ju slänga ut tre alibisvar.
Nej, precis. Ja. Berätta vad ditt svar på.
Ja,
precis.
Kommer att tänka på, jag hade ett svenska prov en gång, 7:an eller 8:an eller något. En av frågorna var, skriv 3 imperativ. Mm. Uppmaningar va?
Mm.
Då skrev jag då 3 imperativ. Kunde du höra med det?
Nej,
men... Och fick 0, men kunde du ändå kamma in en del garv när jag visade upp den?
Hade du lagt ut en på Twitter? Om du hade sparat det gamla provet? Det hade blivit viral. Det kunde bli internationellt.
Ja. Jag minns att jag ändå tyckte det var roligt och att jag kände mig lite rebellisk.
Absolut. Ja.
Vaskade 3 givna poäng.
Ja. Mamma, pappa och Renius hemma.
Nej, de såg aldrig det.
Nej, väl absolut. Men ett par stycken saker som man ändå funderade på som man inte heller kommer få svar på nu. Det är till exempel för att Marcus Rosenberg lagt av. Djurdjic drog till Kina. Kanske de 2 mest profilerade, om man får säga, inom, vad ska man säga, svinen.
Ja, om vi på ett kärleksfullt sätt. Ja,
absolut så. Borta. Vem skulle ta över den rollen? Mm. Det var jag väldigt nyfiken på att se.
Ja, just det.
Har du något namn som du tänker på? Som har potentialen?
Att röra upp mycket känslor.
Ja, precis. Och blev väldigt älskad av sina egna.
Mm, det skulle väl vara om Ajdarevic skulle fått en bättre fotbollsmässig säsong och letar sig på så sätt kanske lite mer in i Djurgårds hjärtan och samtidigt fortsätter vara det här han är, så skulle ju han kunna stiga ännu mer till att bli någon som de projicerar mycket känslor på.
Ja, just kanske. Det.
Det var lite tråkigt svar.
Men... Ja, nej, visst. Det krävs ju också att det är kanske någon av de stora klubbarna, så någon av de stora Stockholmsklubbarna, Göteborg, Malmö, sådär, som, för annars så blir det inte att man väcker riktigt så nationell...
Nej.
Frustration och
älskar kanske. Och den typen av personer som, även om folk ofta stör sig på dem som har andra klubbfärger, så någonstans kan de nog ändå sakna dem lite när de inte finns längre.
Ja, ja, lite så. Ja, nej, men jag var ju precis, jag, fan vad tråkigt, det blev inte några listor och grejer. Nej. Men det blev som det blev.
Men listorna hade blivit kanske tråkiga.
Ja, eventuellt så är det. Men jag vill också säga det att det jag nästan mest såg fram emot, det var ju att min son Sigge hade fått sitt första säsongskort. Han har ju blivit Blåvitt supporter, så är det bara. Och han skulle gå med sina 2 bästa kompisar och en av denna kompisens pappa då på alla hemmamatcher. Och det blir ju inte nu. Otroligt frustrerad hemma.
Ja.
Det är svårt för honom att förklara liksom, att det kanske drar igång i sommar eller till hösten. Och då kan du gå. Just nu så för honom så är det som att det kommer aldrig hända.
Nej, det förstår jag. Sen tror jag också, alltså, om vi är inne nu på saker som man eventuellt inte får uppleva då, eller åtminstone får vänta mycket på att få uppleva, så tror jag också att många kan sakna saker som de tidigare tog för givna och saker som man till och med kanske inte tyckte var de roligaste. Jag hade kontakt med en elitspelare som i likhet med många andra har fått bedriva hemmaträning hemma och suttit mycket på en motionscykel då Och så frågade jag då om, har du någon målbild när du sitter där och trampar? Och då skojade han tillbaka då att han hade målbilden att han åker buss på väg upp till Sundsvall eller till Trelleborg i Superettan. Och jag uppfattade honom som att han var ironisk. Men när man funderar på det där så tror jag på riktigt, och särskilt nu kanske när poletten hos många kanske yngre elitspelare har trillat ner, hur stort det här ändå är och vilken omfattning det har i samhället. Mm. Först ser man kanske bara att fan, tråkigt, vi får inte spela matcher nu. Men nu börjar det liksom gå upp för många, magnituden av det. Och då tror jag, om den där spelaren tänker efter, så är det en jävligt fin målbild att ha. Mm. Att få sitta på en buss ner till Trelleborg eller upp till Sundsvall. Mm. Vad fan, kan du tänka något härligare just nu? Och sitta där och glida genom Sverige, och man är med sina lagkamrater och man ska spela match och man är i form och man vet att det är supportrar som där och hejar på en. Fan, jag tror de hade älskat om de verkligen tänker efter och får sitta på en buss och veta att snart ska jag spela match. Mm. Och vi rullar genom Sverige, våren är på väg och fan, man snackar lite skit och tar en kaffe, ser någon serie. Mm. Det är väl en fantastisk målbild att ha. Mm. Allt sådana saker som man tidigare gnällde över tror jag man faktiskt kan omvärdera nu lite, även som spelare. Så vill jag tro i alla fall, att de tänker att man kan sakna även det där vanliga liksom. Mm.
Nej, det finns så mycket små saker och stora saker, men en annan liten sak som jag har tänkt på som jag inte riktigt får svar på är väl Rickard Norling. Skulle han bli ännu mer Rickard Norling? Eller ännu mindre Rickard Norling, ja, efter förra säsongen när han tog Rickard Norling till en ny nivå, ja, på något sätt.
Ja, det får man nästan säga.
Ja, men du vet, vi pratade om det flera gånger förra säsongen, hur han agerade i de här efter slutsignalen intervjuerna med kanske framförallt Olof Lund, där det var en del hånande om hans dialekt och väldigt så här taggan utåt och så. Kanske
en viss hjärtlighet mellan dem ändå, va?
Ja, ja, absolut.
Upplevde jag i alla fall. Ja.
Absolut, ändå en viss typ av respekt, men på något sätt också att, ja, men känslorna spiller ju över. Det blev ju så transparent Rickard Norling i en pressad situation när det inte riktigt blev som han önskade.
Rickard Norling som Anders Tegnell och har briefing klockan 2 varje dag.
Ja, precis. Ja, visst. Jag såg för övrigt så såg jag att AIK gick ut. Det var väl bara typ igår jag såg det.
Väström eller?
Nej, det var inte Väster, men det var någon litet klipp med just när Norling pratade om vad positiva eventuella effekterna av den här uppskjutna premiären. Att somliga spelare hade fått ytterligare tid på sig att bygga upp en fysik och att man kunde jobba på små detaljer och så. Han trodde att, nu har han ju kanske bara kollat på sina egna spelare, men att vissa spelare skulle explodera ännu mer än vad man kanske hade gjort om premiären hade varit igång första helgen i april. Samtidigt så kände man att fan, det så, och det tror jag att han sa också, det har väl alla andra klubbar också, eventuellt den fördelen. Och samtidigt så är det så att den svenska försäsongen är ju extremt lång. Så är det det som krävs att svenska spelare och hans spelare ska nå sin högsta nivå, så vet jag inte riktigt hur man ska se på det uttalandet.
Nej, och man tänker också hur besatta svenska tränare är att tala om att de är i matchfas och så. Mm. Alltid när det dyker upp någon Europacup-match i februari, som kanske MFF har spelat några stycken i Europa League, så är man ju alltid väldigt orolig för att man inte är i säsong, så att säga. Och att det hela tiden så bygger träningen på att man planerar utifrån när matcherna är. Mm. Att det måste ju vara oerhört svårt att ha kvalitativa, dels träningar, är det inte restriktioner så är det ju rekommendationer i alla fall, som kanske inte går att bedriva riktigt på som vanligt, men de vet ju inte vad de tränar till, när det ligger. Jag tror att det finns något fint i det Norling säger med att visst, man kan bygga upp en längtan också kanske, och en fysik, men det här med fysiken kan jag också vända mig mot, för många klubbar ger ju spelarna ledigt, en del har gjort det redan och tillbaks, en del gör det kanske nu. Och man säger kanske att de ska ha ett eget träningsprogram, men det är klart att det är svårare. Alla är inte Ludvig Augustinsson. Nej. Även om man har en stark motor så har man kanske en familj att ta hand om också. Mm. Och överhuvudtaget mår man kanske dåligt av hela den här situationen. Och man kan inte riktigt träna som vanligt. Och har man den disciplinen att bara köra och hålla, då är det ju grattis. Men det tror jag inte att alla har. Nej. Och dessutom är de ju inte riktigt i kollektiv träning på vanligt sätt.
Eller? Nej, och sen också ska man ju inte heller glömma bort kanske att det finns ju någonting som ändå är en biologisk klocka. Jag menar, är du en 33-åring och du kände fan alltså, jag hade kanske ett och ett halvt år till. Sen så vet man att det går rätt snabbt ut för. Man har kanske haft några skador som man har tagit sig. Man förlorar ju den tiden, men skjuter man fram det är ett halvår på kanske en nyckelspel. Och säger Henrik Goitom, det är inte så att han är pur ung.
Nej.
Sebastian Larsson, det är inte så att de kanske tjänar på att ha ytterligare ett par veckor ledigt, men samtidigt, de har ju precis haft ledigt jävligt länge.
Ja, visst.
Så att, ja, jag vet inte. Man försöker väl hitta, som alla andra, positiva vinklar i en rätt negativ tid.
Exakt så är det.
Jag hade ju faktiskt också skrivit ner en sak som jag såg fram emot att få svar på, som jag inte kommer att få svar på nu. Det var ju hur Mats Gren i Göteborg, hans agerande vid sidlinjen, hur det skulle tas emot.
Ja, ah, så blivit tränare för Kopparbergs Göteborg.
Ja, ah, precis. Det har ju varit en del domare som man har haft kontakt med under åren, som under hans tid i Blåvitt som sportchef där, sa att det var ju en speciell typ av sportchef på så sätt att han stod där med sin mord i blicken i spelargången efter nästan alla matcher. Och att han agerade ganska ofta med känslorna utanpå.
Ja.
Och man har förstått att det kanske är så att det hade blivit rätt, tror jag, starka scener. När han är i Vittsjö och inte får med sig domarbesluten och sådär. Det hade varit jävligt kul att se faktiskt.
Ja.
Det får vi vänta med.
Ja, det kommer du kanske ändå få se så småningom.
Ja. Du, jag har förberett en liten lek här. Man kan väl kalla det en typ av en associationslek.
Ja, vår kära spelarbuss får stå i garaget en vecka. Mm. I alla fall, den här, så säger vi va?
Ja, jag tänker som så Johan, att man skulle kunna säga det som att man går på en blind date. Man, sån speed dating. Men så du måste, eller man kan säga så här att du ska träffa en ny kompis. Det sitter 10 stycken potentiella nya kompisar runt borden. Och så har du en minut med varje. Och det enda liksom, regeln är att ni får bara prata fotboll. Och så ska man säga lite grann vad det första, om du slänger ut ett ord till någon, om du säger Jocke, och så ska du höra vad den här personen säger. Säger de Jocke Björklund då? Tänker, ja men bra, det hade jag nog också varit första ordet som jag har tänkt på. Så lite så jag leker nu.
Speed dating låter ju väldigt obehagligt.
Ja.
Man måste tänka på ett skämt som Art Spiegelman, som gjorde den fantastiska serieböckerna Maus om förintelsen. Jag vet att han berättade någon gång i något sammanhang att hans föräldrar ville att han skulle träffa en tjej. Och han fick gå på något slags speed dating grej som var för Jewish singles.
Mm.
Och han berättade hur obekväm han kände sig där. Och att det var så jobbigt att man var tvungen att vara under något som var någon gemensam nämnare. Och som en liksom blöt filt så låg förintelsen. För alla hade anhöriga och far- eller morföräldrar som hade kanske antingen flytt eller dödats där. Så det var liksom outtalat att han bara, so, what camp was your mom in? Så, att han bara ville springa därifrån.
Ja, ja,
och det finns ju något obehagligt med speed dating.
Ja, absolut. Vi kan ta bort den scenen ur ditt huvud.
Ja.
Det jag kommer göra,
jag kommer få ett ord.
Ja, precis. Och du måste säga det första du tänker på.
Mm. Oavsett, ja, fotbollskonnotationer
ja,
i dina ord.
Ja, men det är precis det man kan säga. Mm. Så du fattar på minsen helt enkelt.
Mm.
Första ordet, Johan, är domarskandal.
Ja, igår läste jag faktiskt ett blogginlägg av vår gamle vän, får vi väl säga, Claes Palmqvist, som ju, bor han i Kalmar eller bor han på Öland? Han är Kalmar FF-supporter och tidigare skribent. Och han skrev ett blogginlägg igår om norra Europas sämsta domare, som verkar varit inblandad i många skandaler. Det gjorde mig på gott humör, det blogginlägget. Han hette Hugo Jonsson, kallades för Skruven.
Aha.
Hugo Skruven Jonsson, han gick bort 1988, men han var gammal. Men han var då känd i Kalmartrakten för att han var så ofantligt usel.
Mm.
Han dömde många sporter, men framförallt fotboll, på låg nivå. Men trots att han då var känd för att vara så otroligt usel. Det var liksom straffsparkar som inte fanns och inkast som kunde bli frisparkar. Och det blev alltid fel med Skruven.
Mm.
Så verkar han ändå varit omtyckt.
Mm.
Och han höll på i 50 år och dömde.
Mm.
Han skrev roligt, jag har telefonen här. Han skrev då om Hugo Skruven Jonsson, norra Europas sämsta domare. Och så skriver Claes Palmqvist att 1954 förpassade Skruven slutgiltigt till Korpen, där han fortsatte att blåsa fel i 30 år till. Han cyklade alltid till matcherna med de yviga hårtestarna spretande åt alla håll i den eviga kalmaritiska motvinden. Ju mer åren gick, desto större uppmärksamhet växte spänstfenomenet som vägrade lägga ifrån sig visselpipan. Varje år när det var sommartorka på nyhetsfronten var det alltid någon av kvällstidningarna som gjorde det obligatoriska reportaget om norra Europas äldste domare. Han verkar då eventuellt också ha varit norra Europas sämste domare.
Mm.
Men man måste ju tänka att han varit en väldigt fin människa om han ändå var omtyckt, trots att han då uppenbarligen blåste fel hela tiden. Domarskandaler i övrigt så tänker jag rätt mycket på svenska domare som har gjort bort sig på världsscenen. Mm. Martin Hansson. Mm.
Henri, han denna.
Ja, det finns ju nästan något poetiskt med hela den situationen. Om någon har glömt bort det så dömer ju alltså då Martin Hansson playoff-mötet mellan Frankrike och Irland. Och det är förlängning, vilket lag som ska skickas till Sydafrika-VM. Och Henri stoppar bollen med handen från att gå ut över kortlinjen. Ganska tydligt, tycker man i efterhand. Skickar in den och galla så är det väl som gör mål. Och det målet skickar då Frankrike till VM. Och det skickar hem Irland. Mm. Och först blir det såklart vansinnigt på Irland. Och det är en lång följetong. Men det finns något poetiskt i att han, det där domarmisstaget skickade dit Frankrike. Som sen gör bort sig så ofantligt i Sydafrika. Ja. Inte bara genom att spela dåligt utan med sitt beteende. Och har jag hittat på detta eller fick till och med Henri, alltså som kanske var boven i dramat här, fick inte han förklara sig hos Sarkozy? Eller var snack om att han skulle upp till Elysée-palatset?
Så var det.
Inte för att förklara sin hands utan för det skamliga beteendet som alltså, fransmännen tyckte då att laget skämmer ut oss. Mm. De skämmer ut hela Frankrike inför världen. Mm. Så det finns ju något, en fin cirkelslutning med att det börjar med att Henri tar med handen och sen pågår det nästan ett halvår till och så slutar det med att han är tillbaks i Paris och får förklara sig inför Sarkozy. Mm. Och det var ju Martin Hansson då. Mm. Och där har vi ju flera. Erik Fredriksson. Mm. Erik Fredriksson Tidaholm.
Just det.
Som ju alltså i två raka VM dömde bort Sovjet. Framförallt 90 när han då missar att Maradona stoppar bollen med armen på mållinjen, egen mållinje. Och det står då 0-0 mellan Argentina och Sovjet. Mm. Och han fick åka hem. Och han har inte pratat mycket om det, Erik Fredriksson. Men jag hörde en intervju med honom för några år sedan. I, jag tror det var P4 Skaraborg. Han är från Tidaholm som sagt. Där han då ville framhävda att han fick väldigt höga betyg av domarobservatören i matchen.
Gå tillbaka till den matchen så fanns det ju två stycken observatörer. En matchobservatör och en domarobservatör. Av dem som satt på läktaren fick jag ett snittbetyg på 9,35. Det var den näst högsta i hela VM på 52 matcher.
Och fortfarande menar att det inte har gjort något fel. Mm. Vilket kan tyckas konstigt då. För alltså, han blev ju utskälld. Mm. Och det grövsta. Och det är tydligt att Maradona stoppar ett sovjetiskt mål. Mm. Han menar ju inte då att Maradona inte tog bollen med armen. Men han argumenterar för att han hade rätt position. Och från min position så var det omöjligt att se. Mm. Alltså har jag egentligen inte gjort något fel. Kan man ju ifrågasätta om positionen kanske var rätt.
Precis, det
och så. Men det verkar
min
som att,
invändning.
Ja, men det verkar som att det hade gått ganska många år och reporten från P4 Skaraborg kanske skonade den följdfrågan. Mm. Och det kanske han gjorde rätt i. Bosse Karlsson och sådana som liksom lite, att Sverige lite gör bort sig på stora scenen. Mm. Det är ett känsligt ämne, för jag vet att nu sitter det massor och lyssnar som, hur kan han inte ta upp den? Den var ju mycket värre som drabbade mitt lag och Tom Henning Övrebö och så, med Drogba och Chelsea och så. Det ligger ju i sakens natur. Men jag tänker på de här svenska VM-domarna som det gick lite sämre för.
Och Skruven.
Och Skruven, absolut. Ja. Hugo Skruven Jonsson.
Ja, bra. Vi går vidare. Randiga tröjor.
Juventus.
Det första du tänker på.
Ja. Ja, det går väl inte att förklara varför.
Tycker du om randiga tröjor generellt?
Ja, det gör jag.
Mer än enfärgade?
Ja, det beror ju, det är svårt att säga så generellt. Det kan ju finnas fula randiga tröjor. Men jag tycker några av de snyggaste tröjorna är randiga. Och ofta från Italien. Mm. Och det kan, för egentligen tycker jag både nog bättre om Milan och Inters tröjor än Juventus. Men de kom till mig först. Kanske för att jag läste något om Sarri igår. Mm. Det kan ju vara så enkelt.
Ja, randiga tröjor just nu för mig och säkert för ganska många andra, så är det rödvita randiga tröjor, Sunderland till dig.
Ja,
säsong 2.
Just det, jag har inte sett den, men du har gjort det.
Ja, det är ju stark rekommendation på den, får jag säga.
Ja.
Det är ju många scener som hämtade ur The Office. Verkligen så. Men jag behöver inte stanna där, för jag tror att vi kommer nu återkomma till den ett annat tillfälle.
Ja.
Jag känner att jag vill prata lite mer om det, för det finns så många saker där.
Vad tycker du om tvärrandiga tröjor? Alltså QPR, Celtic?
Ja, men det kan väl funka, men det är inte, det stärker till det lite mer för mig, tror jag. Jag vill ha de stående randiga tröjorna.
Ja.
Mm. Då tar vi nästa. Oliver Bierhoff.
Rikemansbarn.
Det är det första du tänker på.
Ja.
Ja, vill du utveckla?
Oliver Bierhoff var ju, eller han har väl fortfarande en stark position i tysk fotboll. Mm. Men hans pappa var väl någon form av industrimagnat i Tyskland och tjänade bra med pengar. Och det är kanske en uppväxt han inte delar med så jättemånga framgångsrika fotbollsspelare. Alltså det finns väl tusentals och åter tusentals som kommer från trygg medelklass, men ofta har vi ju historien, den vanliga historien är ju att man kommer från lite och tar sig upp till mycket. Absolut. Så att säga. Mm. Det är lite mer ovanligt med de som föddes med guldsked i mun. Mm.
Loris är ju en annan Tottenham-målvakten, Frankrikes målvakt.
Ja, precis. Mm. Den ena föräldern är advokat och den andra är typ investment banker eller någonting sånt. Va?
Ja, just det.
Och så har vi ju vår gamle målspottare Vialli.
Just det.
Som så väl växte upp i något slags slott.
Precis, ja. Just det.
Och som rikemansbarn själv då.
Skönt att du säger att jag var precis på väg in där.
Nej, det är jag ju inte.
Advokat, sa honom.
Vi hade det ganska bra ställt. men det var ingen lyx.
Du har ju berättat om Florida-resorna. Vad heter den? Hole in One-klubben?
Hole in One Travel Car.
Ja. Det är inte alla 10 unga som har gått till Florida.
Den gick ju dock om kul. men så jag slår gärna ett slag för de här. Tänker att de kanske inte haft det så lätt.
Ja, Bihoff, rikemansbarn. Jag tänkte faktiskt på, han var väl den första som avgjorde en final med det här Golden Goal.
Mm.
EM, ska vi säga, 96?
Ja, mot Tjeckien.
Tjeckien.
Där han väl, jag tror att han hoppade in i flera matcher där och var farlig med huvudet. Mm. Men just det där Golden Goalet är väl lite av en tavla, tror jag, också. Från, som fumlas in lite av den tjeckiske målvakten.
Mm.
Men tänk att tjeckerna var i EM-finaler. Mm. Det pratar man inte så mycket om.
Nej, fan. Nästa. Dödens grupp.
VM 2002.
Vem kör jag så?
Mm. Det var nog första gången jag hörde talas om uttrycket, tror jag. När lottningen kom, jag minns väl. Det var hösten 2001, eller tidig december. Och jag satt på spårvagnen på väg från Vällingby. Där jag hade gjort ett pass i bingohallen. På väg och skulle så småningom ta mig till Lappkärsberget. Där jag hyrde en studentlägenhet i andra hand.
Mm.
Och då vet jag att, jag undrar hur jag fick det beskedet. Det fanns ju, för jag vet att jag satt på tunnelbanan. Och att jag blev varse om att Sverige hade lottats mot Nigeria, mot England och mot Argentina i VM 2002. Kan det ha varit någon medresenär som helt enkelt sa det då?
För det är som att det skakade om Sverige.
Ja, så upplevde jag det. Och då hörde jag då att det här är dödens grupp.
Uh-huh.
Och då minns jag att...
ja, det har aldrig hört.
Nej, och då var man ju inte liksom, så att säga, trött på uttrycket. Så då kändes det väldigt mäktigt att Sverige var i dödens grupp.
Mm.
Och sen också gick vidare från dödens grupp.
Mm.
Sen har det funnits många sådana. Men det var första gången jag hörde talas om det.
Ja. Jag gjorde lite research här och enligt svenska Wikipedia så satte sig begreppet dödens grupp redan VM 58. Även om man då i Sverige tydligen använde sig av det lite aningen svaga uttrycket giganternas kamp. Men dödens grupp ska ha figurerat där.
Ja.
Enligt den svenska Wikipedia, jag har inte faktakollat detta. Då var det Brasilien, England, Sovjetunionen och Österrike som kom i dödens grupp.
Just det, för Sovjet tror jag var nästan lite förhandsfavorit till guldet.
För övrigt, vilket också är bara lite kul, är ju att den här dödens grupp utspelas på Rimnosvallen, Uddevalla, bland annat.
Oj.
Det är lite eller speciellt att tänka på.
Ja.
I alla fall.
Men och apropå domare så var det var en svensk VM-domare som däremot gjorde bättre ifrån sig i VM 58. Sten Stabben Ahlmer.
Stabben och skriven.
Sa jag förut att nostalgi är inget riktigt för mig. Men han var Hammarbyledare och var väldigt lång och sa att han var väldigt bra som domare för att han var lång eftersom det gav honom en speciellt flukt över läget.
Ja. Det var inte så. Inga döda vinklar där inte.
Nej, inte så.
Nej, men den engelska Wikipedian är aningen mer detaljerad och den vänder lite grann på det som jag nyss har sagt att det var VM 58 som dödens grupp först myntades. För enligt denna så var det en mexikansk journalist som inför VM 1970 myntade begreppet Grupp de la Muerte. Bra uttal.
Ja.
Du förstår vad jag menar.
Mm.
Och då var det England, Brasilien, Tjeckoslovakien och Rumänien. Men sen ska detta då populariserats under VM 86 när Uruguays förbundskapten Omar Borras beskrev Grupp E som just dödens grupp. Det var det Uruguay, Danmark, Västtyskland och Skottland.
Mm.
Men man kan väl ändå kanske fastslå att dödens grupp är ju ofta så där man känner att det är minst tre lag som borde gå vidare utifrån hur bra de är.
Mm.
Så ibland så kan det vara ett fjärde lag som bara halkar in på ett bananskal och får vara med där. Och det är lite kul för dem. Och ändå har det, claima det på sitt CV, vi har varit med i dödens grupp. Så.
Övrigt, B-körkort och har varit med i dödens grupp.
Ja, men Javier Clemente sa inför VM 98 att hans grupp inte var dödens grupp. Däremot hjärtattackernas grupp.
Ja, okay.
Ja, lite fint.
Ja. Men vet du vad jag tänker? Att det kan ju finnas en dödens grupp, men ibland har man ju känt att det funnits lite krystade dödens grupp. Och jag tycker att man ska vänta efter att en lottning är gjord och se om det blev en dödens grupp. För nu är det ju mer vilken ska bli dödens grupp. Mm. Och så ser man att den här verkar starkast. Men är det verkligen dödens grupp? Ska vi inte spara det uttrycket lite grann? Mm. Så kan man tänka. Mm.
Nästa ord är spottloska.
Rudi Föller.
Du tänker det ändå? Mm.
Gamla referenser. Som jag så fick Reikarts spottloska i sitt hår. Och jag minns att det gjorde väldigt intryck som barn, för att jag hade aldrig sett det. Nej. Någon som spottar på en annan människa. Mm. Och man såg också Föllers krulliga hår. Det kändes som att han måste nog klippa av det håret för att helt få bort den loskan. Den arbetar sig liksom in. Och att det var något också, Reikart när han spottar.
Det är lite som ett tuggummi som fastnar i håret. Man måste nästan klippa av det för att det ska helt försvinna.
Ja, precis. Mm. Det kan ju hända en del när man har barn och sådär. Och det speciella med den loskan var att det såg inte ut som att den skedde i affekt, att han är jättearg Reikart, utan de har ju bråkat, men han går ganska lugnt och så mycket samlat så drar han in den och bara
Det är hård loska alltså.
Ja, precis, och den borrar sig liksom in liksom genom det där täta krullet som Föller har, nästan in till gässan liksom.
Jag tänker ju på Spotty, givetvis. Det får man ändå säga. Totti då, som i EM 2004 mot Paulsen, spottar.
Ja, just det.
Jag kollade upp lite grann bara Spotty. Vet du vem det var som myntade det?
Jag trodde det var typ Sportbladet. Alltså någon skribent där. Att det var en rubrik, Spotty.
Kan det vara Mats Olsson eller? För Mats Olsson skrev en krönika, tror jag, dagen efter. Det var ju lite grann som när Sverige avslöjade det som vi pratade om för en vecka sedan. Efter jag hade sett krönikan om det här med tröjdragningen.
Att
med,
Flo inte filmade.
Ja, Flo inte filmade. Här var det ju danska, om det var DR1 eller vad det kan ha varit, som hade bilder på den här loskan som de skickade in då via Danska förbundet till UEFA. Och det var ju de här bilderna som gjorde att Totti blev avstängd.
Ja, just det.
Mats Olsson skrev ju en text där han bara refererade till Totti som Spotty rakt igenom. Och jag tror att det kan ha varit han som satte den. Det var ju rätt bra, får man säga.
Ja, i så fall är det eloge till honom.
Sen såg jag att någon text, om det var på Aftonbladet, där Paulsen uttalade sig. Han sa att Totti försökte spotta på mig 6 gånger. Han träffade på tröjan 1 gång och huvudet 3 gånger. Sa Paulsen.
Ja, det är ju en spottattack.
Det är väldigt typiskt, de otroligt arrogantigt elenarna, fortsätter Paulsen.
Det kunde han ha struntat i.
Ja. Då säger jag nästa ord, anfallsduo.
Då tänker jag på Dwight York och Andy Cole.
Det gör jag också faktiskt. Du behöver inte säga så mycket mer om. Bustersaga. Ja, precis. Jag visste vad du var på väg mot Åsöjden.
Ja, det blir ju lite konstigt. Men det var det som jag var på väg
mot. Ja, det var därför jag tog den lite grann. För att, vad skulle du säga, vad skiljer en Bustersaga och en Åsöjden-historia? Är det någon skillnad på det?
Ja, alltså, nu vet jag inte om det finns en korrekt definition. Nej, men så jag som inte. Jag tänker, för det var därför du märkte att jag ville ändra mig där. För associationen gick till Åshöjden, men så blev det liksom, men den är ju med i Buster. Det blir något konstigt.
Jag tror det kan vara så, att det är så enkelt.
Ja, kanske,
att egentligen så är det Åshöjden som folk tänker på när de säger att det är en Bustersaga.
Ja, jag tycker att man skulle kunna skilja dem åt. En Åshöjden-saga eller en Åshöjden-berättelse för mig är helt enkelt en berättelse om ett lag som vandrar upp genom divisionerna. Mm. Så som Ljungskile gjorde, minns jag, att man talade mycket om Åshöjden när de till slut gick upp i Allsvenskan där.
Café Opa.
Uppe i Umeå var det väl, tror jag. Jag minns att Bosse Wålemark tog av sig barfota och sa, jag ska stampa den här planen. Häftigt tyckte han då, uppe i Umeå. Men alltså, det är ett lag som då tar sig kanske från gärdsgården upp till eliten. Mm. Och gärna på kort tid. En Bustersaga, tänker jag att det kan handla om en spelare som väldigt snabbt går från ingenting till att vara i världens centrum. Mm. Alltså det här nästan lite magiska som fanns i Buster med Benny Guldfotskor. Eller, alltså någonting som är fruktansvärt spektakulärt och där det verkligen är någon form av förvandling som pågår. Att, det är väl ingen Bustersaga riktigt med Micke Nilsson som gick från Division 2 till Panathinaikos. Mm. Men om man kryddar den lite mer så är det liksom mer, den kan vara personlig på ett annat sätt och individuell.
Ja, men jag håller med.
Det gör de distinktionerna däremellan.
Mm. 2 ord kvar. Näst sista är ribba in.
Det här blir det snuskigt. Och det här vill jag säga då skedde innan jag började på offside. Och kanske för din skull också innan du hade något att säga till om på offside. Men jag minns en framvagn, alltså första delen på tidningen. som handlar om guys och att det har, det säljs någon form av underkläder, guys motiv. Och det finns ett par trosor där, där det står då ribba in på trosorna. Och jag tror även det fanns kalsonger där, det kommer du ihåg vad det stod på dem? På väg upp. Jag är ledsen, men dit gick mina tankar. Ribba in. Annars så tänker jag ju på, föredrar man ett riktigt hårt skott som går just ribba in? Eller föredrar man en pärla som går precis under och borrar sig in så att säga rent i nättaket? Vad är snyggast?
Ja, det beror på vad det är för typ av nät, skulle jag säga.
Ja, här kan vi stanna.
Nej, för du vet, den gamla tidens riktigt djupa mål, om man säger, där nätet är liksom upphängt i hörnen, som gör att det är nästan 1,5 meter från ribban till bakre delen av nätet. Är
men
du med?
Ja, men är det den gamla tidens nät?
Ja, de har väl i och för sig, alltså...
Jag tänker ju att det är mer burar förr. Liksom,
ja,
så.
Det är i och för sig sant.
Med stag och grejer.
Ja, men jag tänker ju rätt mycket tillbaka på kanske början på 90-talet.
Ja.
Mycket det här... När man satt och kollade på italienska matcher till exempel.
Man kunde hoppas på då att när man var barn att det skulle vara just målburar som var lite mer fyrkantiga.
Ja.
För de man själv spelade med, de var ju mer alltså, kött- och potatismålburar. Mm. Som var, alltså, det var ju härligt att ha burar, ibland hade man inte ens det. Men där så att säga, den bakre väggen går ju diagonalt.
Mm.
Medan de som kändes moderna när de kom var då vinkelräta, rakt ner, lodrätt ner, så att det blev som en fyrkant mer.
Ja,
de tyckte jag kändes mycket mer lyxiga när de gjorde entré på tv.
Ja, det var ju ganska mycket också för den typen av mål som vi växte upp med. Där det var ganska mycket liksom metall. Alltså, det var metall som höll ut nätet bakåt, om man säger.
Ja.
Så när bollen träffade i krysset, eller liksom in mot burgaven, om man säger, så studsar ju ofta bollen i den och rätt ut igen. De här bara som har nät som bara är liksom upphängda, då fastnar ju bollen i nätet på ett annat sätt.
Ja, precis.
Vad föredrar du? Att bollen studsar ut våldsam fart eller att den stannar kvar i nätet?
Det är inte så ofta den studsar ut i våldsam fart. Det finns ju något snyggt med det såklart. Ja. Men gillar man någon som liksom nästan tar i kryssribban eller i ribban, eller är den liksom, för egentligen är den ju, här blir det nästan fotbollsfilosofiska rummet.
Ja.
Lyssna här nu. Ett skott i krysset.
Mm.
Vi kan ta Erik Vinaldas frispark 94.
Mm.
Som väl är nästan så mycket krysset den kan vara. Den touchar den både ribba och stolpe kanske. Den är i alla fall där och skaver.
Ja.
Är det ett bättre skott än ett krysskott som går precis i krysset, men med liksom 1 millimeters marginal från att ta i någon av stolpe eller ribba?
Ja. Då vill jag säga ytterligare en faktor här. Det är ju målvakten.
Mm.
Är målvakten i närheten av bollen? Toucha målvakten bollen?
Ja, det är ju direkt fulare.
Säg inte det alltså. En målvakt som touchar på finger, så den bara ändrar riktning ett par centimeter i vinkel.
Ja, här är vi olika skolor.
Ja, jag tycker...
Då har ju ändå... den inte varit så perfekt.
Nej,
heller.
Men, kan fan. Målvakten.
Om den ändå går in, då har ju han hjälpt
den. Målvakten ligger som ett jävla streck i luften.
Mm. Ja, det får han gärna göra, men precis utan att nudda den.
Jag tycker nog ändå att touchen i ramverket adderar ytterligare en faktor om den går in. Men sen får det inte vara för mycket. Alltså, du vet, om bollen tar i underdelen av ribban, om man säger, ett hårt skott, och så studsar den precis ner innanför, alltså på rätt sida av mållinjen.
Och går ut igen.
Och går ut igen. Det är ju inte rent alls.
Nej.
Det blir jobbigt. Den får ju stanna kvar i målet i alla fall.
Men man skulle ju kunna säga, alltså en av de mest kända ribba in är ju ett som inte var ribba in. Alltså Englands 3-2-mål i VM-finalen 66, som väl är ribba mållinje, är de flesta överens om, men som dömdes som mål.
Mm.
Men här har du en filosofisk fråga då. Jag håller med. Alltså du krutar på ett skott som tar i ribban och den går, studsar ner i marken och den är precis innanför mållinjen. Studsar den ut igen. Den är inte riktigt ren, snyggt. Mm. Men det borde ju vara det perfekta skottet. Det är med minsta möjliga marginal som det blir mål.
Mm.
Men ändå så upplever man, i alla fall jag gör det, som inte lika snyggt.
Ja, det beror på också. Det säkert finns någon matematikprofessor som räknar ut samtidigt ett skott som går i mål utan att den rör stolpe eller ribba, men ändå med marginal mellan målvaktens handske och ribban.
Mm.
Det är också ett perfekt avvägt skott.
Mm. Ja, vi ska fundera på också sådär, vet vi att alla mål som vi ser på det var och millimeter är exakt lika stora?
Ja, man ser ju hur domarna går ut och känner på nätet och sparkar lite på stolpen.
Det är ju mer som om man sparkar på däcken på en bil.
De har inte med sig en tumstock.
Nej,
precis.
Nej, det har de inte.
Det har de fattar mig inte. Alltså.
Generellt sett är jag ju svag för de målburarna som man ofta såg i Eurogoals från Portugal. Mm. Säkert Porto,
ja, precis.
Som
Portugal
går in otroligt långt.
Starka för, ja, exakt.
Man kan parkera en större buss där utan att nudda nätet.
Exakt så.
Och kanske ofta ett avslut från Chardel som liksom, det är förnedrande för målvaktarna. Måste gå länge för att hämta bollen. Så.
Men om du måste välja, Johan, resten av ditt liv, du får bara se ribba in mål eller bara se stolpe in mål. Vad väljer du?
Ja, då är ribba in snyggare, tycker jag.
Du tycker det?
Ja, det är något med att sitta också kvar som barn, var det inte givet att man kunde få upp bollen. Det kunde kännas stort att skjuta över när man var sju år.
Samtidigt så eliminerar du ganska många snygga, fina bredsidor, friläger där man lägger den, liksom vinklar in den, stolpe in.
Ja, det är klart att jag måste eliminera mycket som är vackert här. Ja. Det ligger ju
i
frågans
natur.
Men de
Ronald Koeman-skotten, de försvinner ju om man inte kör ribba in.
Ja, men det kan han väl göra. Mm. Han satte säkert en del sådana. Han hade ju ett fruktansvärt målfacit.
Ja, jävlar.
Ja.
Ja, vad kul.
Ja, det var det.
Fastnade lite där. Sista ordet. Ja. Örjans Wall.
Örjans Wall tänker på... Nej, det blir för tråkigt. Mm. Jag tänkte på Jan Andersson, förlåt.
Det tycker jag ändå vi kan leva med.
Ja. Specifikt tänkte jag på den gången när han och någon av hans assistent Anders Schmidt, de hade varit på gatuköket och hämtat gatuköksmat. Mm. Och jag vet inte om Janne var på någon slags diet, men han skulle ta det lite lugnare. Och han var så jävla avundsjuk på Schmidts gurkmajonnäs. Och satt och skrek om den där gurkmajonnäs.
Hur lät det då?
Gurkmajonnäs!
Ska vi runda av eller?
Jag vet inte. Folk kanske tycker att du duckar frågan om Liverpools beteende.
Ja. Ja, det var väldigt kort då. Det blev ju ett jävla liv om all rätta här i helgen när Liverpool meddelade att de tänkte utnyttja möjligheten med korttidspermitteringar för all non-playing staff. Alltså inte spelarna. De betalar Liverpool än så länge. Vi får se vad som händer. Full lön, men däremot alla andra anställda skulle då Liverpool stå för 20% av deras lön, och så skulle då den engelska kronan stå för resterande 80%. Och när jag såg detta först var det väl så att Newcastle var tidigt ute med detta, och då tänkte man Mike Ashley, så det förvånar mig inte.
Nej, det gör det inte.
Sen var det Tottenham och tänkte ja, och sen så var det, jag tror det var Bournemouth av lagen i Premier League. Tänkte, en liten klubb, de har det tufft och så. Tänkte, det kan väl ändå passera på något sätt. Men när Liverpool gjorde detta så blev jag på riktigt jävligt besviken. Och fan, jag tyckte det var den mest pinsamma jag varit med om under alla mina år som Liverpool-supporter. För man vet om hur jävla välmående Liverpool är. En av de mest välskötta klubbarna i toppfotbollen. Och precis redovisade, förra år så redovisade de rekordvinst. Nu, bara för några veckor sedan, redovisade de ytterligare liksom, procentuell ökning vad det gäller intäkter. Allting går så jävla bra. Och så ska man utnyttja det här. Och menar Liverpool, jag vill ändå, nu är jag väldigt subjektiv, så, men fan, de har socialisten Bill Shankly som staty utanför Anfield.
De har ju ofta ändå gjort en poäng av att de ska vara, i alla fall försöka vara förankrade med en ganska stor arbetarklass, och det har varit hamnarbetare och sådär, att man ska ha örat mot samhället.
Ja, hela klubbens liksom marknadsföringsstrategi handlar ju om att bygga den här myten om Liverpool som en klubb som är förankrad i en stad som har varit rätt liksom bespottad från övriga i England och så. Och så gör de det här i de här tiderna. Jag tänkte, fy fan. Och med rätta så fick de ju supermycket kritik. Och Jamie Carragher skrev väl att nu är all respekt och all goodwill som bortblås som har byggt upp under ganska många år. Och så sa jag till dig igår att vänta här, några timmar så kommer de pudla. Mycket riktigt. Igår så pudlade de.
Ja, de gjorde det.
Ja, de tog tillbaka det här och de bad om ursäkt.
Men vad trodde de?
Ja, precis det som jag tänkte. Vad fan tror de?
Ja, ska vi säga då bara att det är ju då att man, ni om några behöver inte belasta ännu mer skattepengar.
Precis, men man ska också som liksom grädde på moset här, så i samma veva som Liverpool meddelade att de tänkte utnyttja 80% av liksom skattade pengar till att betala sin, när man har hur många miljoner som helst på kontot, så meddelade både City och United att de gick i andra hållet. Mm. De stod för 100%. De ska inte belasta engelska samhället. Och det, menar, då framstår ju Liverpool ännu mer som svin. Och så tar de tillbaka det. Jag fattar inte. För menar, det är inga lallar som sitter där. Det är ju inte som din pappa i maj när han ger pinnen ett kontrakt. När pinnen har ont i ryggen. Ska du berätta det lite kort? Du är inte sådana gubbar som jobbar i Liverpool. Oväntat. Hasse Oredes, berätta här nu.
Det var då Motala AFs enda säsong i Superettan. Ja. 2001 bör det väl vara. Mm. Maif i Superettan, det går inget bra. Det går riktigt dåligt. Den norske profilvärningen Jarl Levé har inte alls rosat marknaden framåt.
Hasse Orenius ordförande i Maif.
Många år ordförande i Maif. Och framåt sommaren, när de ligger väl under strecket, det tittas på vad kan vi göra för att försöka rädda ett kontrakt. Kan vi låna in någon? Och man lånar då in gamle måltjuven från Norrköping och Hammarby, Patrik Pinnen Andersson.
Amen.
Som vi både har skrivit och pratat om en del. Mm. Och som är, som man själv uttryckte det, något av en artist.
Det var som att gillade fisk. Eller?
Ja, jag gillade inte fisk. Ja, det går bort. Alltså. Så Pinn. Uh-huh. Bor väl i Norrköping, väldigt nära parken tror jag.
Uh-huh.
Men han var ju varit en jätteduktig spelare. Uh-huh. Han var ju hypokondriker och kände efter alltid väldigt mycket. Mm. Och sådär. Men nu var han väl, han har väl pikat. Maif lånar då in honom på ett Martin Olsson-liknande korttidskontrakt.
Ja, just det.
det görs ju inte direkt någon läkarundersökning på Pinnen.
Mm.
Och Pinnen kan då mörka att hans rygg är i paj.
Ja,
liksom. Den är kaputt.
Ja,
men han är slug nog. Det här är i alla fall så som jag minns det. Han har i alla fall lite matchpremier. Det räcker med att han är med i matchtruppen. Han behöver inte spela, men han är med i matchtruppen så får han en viss slant varje gång han är sitter på bänken. Mm. Med. Och tränaren märker väl snabbt att det går inte att spela honom. Han är i för dålig fysisk form. Men i någon match framåt höstkanten så krisar det. Och det är skador ute på planen och de har ingen annan.
Han är den enda avbytaren kvar.
Ja, och säger till Pinnen att Pinnen, nu måste du in. Och Pinnen tittar då förvånat upp och säger, jag kan inte spela.
Det är underbart. Ja. Så jävla bra.
Det blev ju ingen andra säsong i Superettan för mig.
Ja, men precis så. Men sådana saker kan ju hända på den nivån. Men fan, i Liverpool.
Fast han hade aldrig permitterat Pinnen. Han hade stått för alla.
Ja, det hedrar honom. Det hedrar han här så. Alltså. Nej, men man får väl säga, visst, det är väl bra att man kan be om ursäkt. Bra att man kan inse att man gjort bort sig. Men som du sa, fan tänkte de. Det är som det är. Och det är som det är med så mycket annat. Och menar, det som händer nu, det som har hänt med Liverpool så här, och med alla andra klubbar som pågår just nu. Och så, det, menar, fotbollen, när vi kommer ut på andra sidan, när vi väl kommer ut, så är allting så jävla mycket annorlunda.
Ja.
Det är så, men fan, den här saken, som det, även om stora massorna nu som håller på Liverpool känner väl att okej, det var bra att det blev som de hade tänkt från början och så, men det kommer sitta i ganska många. Synen på ägarna, synen på hur klubben tänker och resonerar. I grund och botten så är man egoister. Man håller bara på med de här. Jag ser igenom det här nu. Jag är ju fan
tokig. Men många gör ju inte det. När de pudlade då igår och tog ett steg tillbaka igen. Då fick de ju hyllningar.
Jag vet.
Och det är ju som vi har varit inne på förr. Du vet vad jag ska komma nu. Var det Aaron Hunt? Så när han spelade i Werde Bremen, en annan tysk lag, som då erkände en filmning. Mm. Han filmar, erkänner att han filmar, får en massa beröm och går plus. Och jag tänker då på min gamla skolkamrat Resa. Han som drog igång brandlarmet i gympasalen. Och det blev ett jävla liv. En arg jävla gympalärare kommer in och säger, vem har gjort det här? Och frågar ut oss andra, var är du? Vet du? Vi visste ju att det var Resa, men vi var också lite smårädda för Resa, så vi vågade inte gola på honom.
Mm.
Såhär, teg då. Och till slut så räcker Resa upp handen och säger, det var jag.
Mm.
Stor eloge till Resa.
Och så varm applåd.
Ja, som vågar erkänna det här. Ni andra som inte vågar säga någonting. Fy!
Ja.
Bra Resa. Ja. Det var rakryggat av dig. Och man bara hade på tungan men vågar inte. Men det var ju han som drog igång brandlarmet.
Mm. Mm.
Och det är samma mekanismer här då.
Ja.
De går tillbaka till ruta noll men de går plus.
Ja.
Men
ja.
Du ser igenom det.
Ja, jag gör det.
Ja. Får jag fråga bara ändå? Ja. För det har jag faktiskt inte ställt frågan.
Nej.
Vad känner du? Jag vet att du kan tycka att det här är futtigt då i de här tiderna att prata om. Men vad känner du inför liksom ligatiteln som kanske inte blir av? Och så där? Jag är nyfiken, genuint.
Ja, jag vet faktiskt inte, Johan.
Nej.
Jag är lite som du när du ser en eventuell Sverige-karta i marken. Du vet inte vad du ska tänka.
Är det någonting?
Är det någonting?
Svajar.
Nej, jag vet inte. Det är klart som fan att det är deppigt. Men samtidigt så Är det så att de återupptar ligaspelet, om det blir när det nu blir, så kommer ju den här titeln som Liverpool eventuellt då säkrar med ytterligare några poäng. Det kommer inte kännas på något sätt som en vanlig titel hade gjort. Det kommer kännas så jävla konstigt. Så ja. jag vet inte. Du säger ju att...
Nej, man sitter inte på svaren. Du behöver inte veta.
Nej, precis. Det, samtidigt så... Nej, jag vet inte fan. Visst, det är ett streck på väggen på mästarväggen på Melwood. Ytterligare en trofé. Men den kommer inte kännas på... Nej, jag vet inte. Jag skiter nu i det, faktiskt. Ja, helt ärligt.
Det var ett ärligt svar.
Ja, jag vet inte. Jag. Du, ska vi avsluta med en rapport? Hur går det på Twitter? Brinner det, eller?
Sverige i asfalten har en retweet och 65 likes. Man kan säga så här... är det här ingenting eller är det någonting? Ja, det var väl någonstans mitt emellan.
Ja, men ändå med lite kraft åt ingenting.
Ja, så får man väl ändå vara ärlig med att säga.
Ja. Och vi säger också att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Hemsjö 180 Konsult, som helt enkelt vill uppmana lyssnarna att hjälpa sina klubbar lite extra i dessa coronatider. Istället för att köpa någon extra bal toapapper så kan man surfa in på svenskelitfotboll.se och kolla vad din klubb gör i kampen och vad man kanske själv kan göra för att hjälpa till. Så är det ju faktiskt. Jag har med mig lite lotter som jag ska sälja på kontoret nu, Johan, från Näsets sportklubb. Jag ska köpa en trisslott.
Vad ligger det i potten? Är det pengar eller är det fysiska
ting? Bilar och grejer.
Ja. Ja.
Rabatt på Cesars pizzeria.
Ja, det är en bra pizzeria. Ja,
absolut.
Ja, då ser vi fram emot det. Och det här har varit ännu ett avsnitt av Offsides podcast. Och vi är tillbaka om en vecka igen. Så ta hand om er bäst ni kan så länge.
Hej då!